Du lyssnar på En förlorad sommar av Viktor Pavlovich Lundberg. Uppläst av mig, Kristoffer Svensson. Till Ivan. Del 1. Fredag. 1. Det var den 2 juli och ett illavarslande obehag låg i luften. I natt hade de slingrande svarta ormarna återvänt till Daniela Mirkovics drömmar och det kunde bara betyda en sak. Något dåligt skulle inträffa. Hon hade vaknat kallsvettig, intrasslad i ett blött lakan, rest sig ur sängen och för en stund stirrat genom det vidöppna sovrumsfönstret ut mot Valhallavägen. Daniela hade intalat sig att det skulle bli en bra sommar trots allt, innan hon lyckats somna om. När hon över ett halvt dygn senare rusade längs Kungsgatan lyckades hon för första gången på hela dagen släppa funderingarna på vad som skulle hända. Hon hann ta 3 kliv på övergångsstället över Sveavägen innan trafikljuset slog om till rött. När bilisterna fick grönt lyfte hon handflatan mot de mullrande fordonen som väntade otåligt på att hon skulle passera. Tutar och hoppar upp på motorhuven, tänkte hon, samtidigt som hon med rappa steg nådde trottoaren på andra sidan. Daniela växlade upp ytterligare och lyfte blicken. Stockholm badade i ett glödande orange kvällsljus. Biograf Rigolettos neonskylt som hängde vertikalt på en husfasad såg utfrätt ut i diset. Ett högtryck hade parkerat över Sverige de senaste veckorna. Eller karibisk hetta, som hennes chef Sigge Claesson döpt vädertillståndet till på gårdagens löpsedel. Normal sommarvärme hade Daniela kallat det om hon varit i Kroatien. Asfalten såg åtminstone för tillfället ut som i hennes före detta hemland. Spegelblank och mjuk. I Sverige kunde ingen hantera en temperatur som passerade 30 grader. Lär känna din fiende, sa alltid pappa Josip. När det var för varmt höll han sig inomhus med fördragna mörka draperier och en surrande bordsfläkt. Här kastade sig alla ut så fort solen sken och skaffade en desperat grisskär ojämn solbränna. Inte konstigt att folk blev slöa och svimmade. De svarta jeansen klibbade runt vaderna och i ljumskarna. Eftersom Daniela kom direkt från redaktionen var hon egentligen för varmt klädd på grund av shortsförbudet som rådde. Efter skopet om mediskraschen förra vintern hade hon på nåder fått tillbaka sin tjänst som grävande reporter. Den positionen vågade inte ens hon äventyra. Foglig och snäll var hennes ledord som hon försökte följa så gott det gick. Kollegorna hade börjat hälsa igen och ibland var Daniela så trevlig mot researchen Katarina Sundman att Sigge stirrade frågande på dem från nyhetsdesken. Allt det där spelade mindre roll eftersom Loa Bergman hade förlåtit henne. Hon behövde ingen annan om hon hade honom. Daniela torkade bort svettpärlorna i pannan med handryggen och tog upp telefonen ur den svartvita Fendi-väskan. Hon var 20 minuter sen. Några 100 meter bort väntade hennes son Anton på en uteservering i Humlegården. Redan för en halvtimme sen hade han skickat en bild på 2 stora skummande öl. Att hon troligtvis var Antons femtehandsalternativ till den här dejten brydde hon sig inte om. Hans kompisar befann sig på Gotland eller nere vid Medelhavet. Hade George Brink, Danielas exmake och Antons pappa, inte varit på reportageresa på den amerikanska östkusten, hade han garanterat fått frågan istället. Fram till igår hade hon inte ens vetat exakt vilken dag som Anton skulle återvända till Sverige efter åren i Australien. Under hela den perioden hade deras relation varit skakig, och varje gång hon hörde av sig kändes det som att hon störde. Därför hade hon varit förberedd på att Anton skulle ställa in. Men bilden i hennes telefon var beviset på att han faktiskt satt där. Semestern kunde inte börjat bättre. I hissen på väg ut från tidningshuset blockerade hon Sigges telefonnummer. Vill han något fick han hitta en alternativ kommunikationsväg. Eftersom Sigge i vanlig ordning inte tog ut någon ledighet fanns alltid risken att han skulle hitta på ett ärende, trots att han visste att han inte fick.